Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Skandalomsusad popstjärna och driven PR-kvinna. Dominika Pochinski har en lång karriär i rampljuset som medlem av Army of Lovers och som vd för PR-byrån Mafioso. Inte sällan skapar hon stora rubriker med sina skarpa åsikter och kontroversiella uttalanden. Men i långa perioder väljer hon bort offentlighetens ljus. Hon trivs bäst när allt är bara som vanligt och önskar att hon oftare kunde lägga band på sig själv. I maken Anders Borg fann Dominika sin själsfrände och med honom vågade hon för första gången i livet att satsa på riktigt och stänga flyktdörren. Jag heter Anna Hegerstrand och jag önskar dig varmt välkommen till min podcast Livshjulet med veckans gäst Dominika Pochinski.
Okej, Dominika, en hisspitch av livet just nu.
Jag tror inte jag vill pitcha mitt liv. Alltså, jag mår väl ungefär lika dåligt som alla, om man tänker på krig och sådär. Nej, jag tror inte jag kan pitcha in. Jag tror inte någon kan pitcha in sitt liv till någon.
Nej.
Jag oroar mig för att saker och ting ska eskalera. Mm. Och det är väl är det en bra pitch?
Nej, det är det inte. Men det är som
nyhetsknarkar och liksom kan inte sluta läsa om.
Men jag kan relatera till det. Man vaknar på morgonen, det första man gör är att kasta sig över nyheterna.
Ja, ibland så glömmer man gå och lägga sig också.
Ja.
Jag pitchar inte mitt liv till någon.
Nej. Men det som är intressant är ju att veta den här oron som du känner för vad som pågår i världen. Hur påverkar den dig i ditt vardagsliv?
Ja, så den påverkar mig så att jag går ner i ett väldigt, väldigt skadligt knarkande av nyheter.
Mm. Destruktivt.
Ja, det är klart att det blir destruktivt om man mår sämre av det och dessutom om det gör att man inte sover på nätterna.
Är det den humanitära katastrofen eller är det, vad ska hända med Sveriges ekonomi eller vad är det som är den största?
Ska vi skala den löken?
Maybe not.
Det är en lök. Ja.
Okej. Okay. Ah, ja. Jag har i alla fall inför den här intervjun knarkat lite dig och din bok. Och den släpptes ju typ i lindan av corona, va?
Ja, den släpptes ju inte exakt i lindan, den släpptes ju när den här andra vågen kom. Som på sätt och vis var mer deprimerande. Då släpptes min bok.
Ja,
ja.
Och jag minns...
Som heter Jag gör som jag vill, men nu får jag reklam för den.
Ja, men det är klart
ja,
du får. Vi ska prata
jag
en del om
som
den.
Jag vill.
Ja, men vi ska prata en del om den för att där finns mycket att gräva vidare i.
Mm.
Och det, jag är ju väldigt fascinerad av ditt liv och jag förstår att du döpte den till Jag gör som jag vill. Eller typ Jag går min egen väg eller något sånt där. För du har ju verkligen gått din egen väg.
Ja, fast det är coolare att säga Jag gör som jag vill än Jag går min egen väg.
Varför är det?
Jag vet inte. Det är en bättre titel.
Var det du som kom på titeln och fick igenom den med förlaget?
Ja, det hade inga synpunkter. De tyckte det var en bra titel.
Och
det fanns ingen annan bok som hette det. Så att...
Och varför ville du skriva boken?
Ja, jag ville ha skrivit en bok. Jag ville det. Det tror jag alla vill skriva en bok om sig själva. Och jag tror det. Och jag är en av alla som ville skriva en bok om mig själv. Och jag tänkte att den kunde bli ganska bra. Och jag tycker den blev rätt bra. Alltså jag ville skriva den av någon så här, att jag ville upplysa någon om någonting eller utbilda någon i någonting. Men jag tänkte den kan bli en ganska läsvärd eller lyssningsbar historia. Och så var det därför jag ville skriva den.
Mm. Och för mig då som är några år yngre än dig, som ändå var ett fan av Army of Lovers, så är det kul att få höra den historien och hur alla sångerskor kom och gick och vad som hände. Jag var ju liksom inte...
Jag har aldrig kommit och gått. Jag har alltid varit med där.
Ja.
Jag har bara kommit.
Men först var det väl Camilla Henemark som var med?
Mm.
Och sen så kom...
Michaela de la Cour.
Ja, och du.
Men allt det här hände ju innan mig. Sen
ja,
kom jag
precis.
Och sen har jag liksom varit kvar och sen har folk kommit och gått.
Men det är kul att höra hur ni lärde känna varandra och varför du kom in i bandet via Camilla Thulin.
Ja, precis. Alltså, dels via Camilla Thulin och faktiskt också via Jean-Pierre Barda som gick i samma skola som jag.
Mm.
Och Stockholm är ju inte så stort Så helt plötsligt är man, jag i alla fall, med ett jättekänt band där jag redan kände de som var med. På olika sätt liksom.
Mm. Utan att kunna sjunga eller dansa?
Nej, varken innan eller efter. Jag tror att det har hänt någonting med min sångröst. Som jag kanske har med klimakteriet att göra. Och min dotter, hon sjunger faktiskt väldigt bra. Hon har också noterat där.
Att den har blivit bättre?
Mycket bättre, säger hon. Jag tror att det är något hormonellt. Hon bara, mamma, du kan ju sjunga helt plötsligt. Du har ju varit tondöv förut. Jag vet, säger jag. Jag är inte dålig längre på att sjunga. Alltså när jag var popstjärna var jag väldigt dålig på att sjunga.
Ja.
Men nu när jag inte är det så verkar jag ha fått lite bättre sångröst.
Summan av förmågor är konstant. När du förlorar förmågan att kunna bli gravid så kan du helt plötsligt börja sjunga igen.
Det verkar så. Nej, jag kunde inte sjunga innan heller. Men det här är ett faktum. Jag önskar att någon som kan mer om hormoner och så kanske kunde korroborera det här eller säga att antingen att det är nonsens eller att det kan påverka sångrösten åt något håll när man går igenom liksom hormonella förändringar.
Ja, men exakt. Vad är dina andra erfarenheter av att gå igenom de här hormonella förändringarna?
Alltså jag vet ju inte om jag går igenom dem. Jag misstänker att jag gör det för jag är 51 år.
Mm.
Jag har tagit lite tester och sådär och det syns inte på dem. Och om man nu ska prata så har jag ju regelbunden mens. Men jag antar att jag måste gå igenom dem. Eller hur?
Det kan väl kanske vara så att hormonerna börjar påverkas innan mensen försvinner?
Precis.
Mm.
Så jag antar att jag gör det. Men jag vet ju inte om jag gör det. Men jag utgår från att med tanke på hur gammal jag är och på att jag helt plötsligt kan sjunga så, så har det hänt något.
Då längtar jag till klimakteriet för jag kan inte heller sjunga.
Nej, men det är jättekonstigt. Och så, ja, brösten blir större och större.
Mm.
Men det har de blivit har hela alltid mitt liv. Nej, de blir större och större för varje år. Det verkar inte ha haft... Alltså jag har alltid haft ganska liksom, men de, på riktigt, ja.
Mm.
Det kan vara lite jobbigt tycker jag, för att det kan bli för mycket också. Man får ont i ryggen och så.
Mm. Men dina stora bröst har ju både legat i fatet och varit en faktor för framgång. För när du var modell så hade du för stora bröst. Men när du kom med Army of Lovers så var det
bra. Ja, då hade jag för små bröst. Då fick jag lägga instoppning i BH.
Ja.
Så då fick jag bulla upp med lite tubsockor och sånt i korsetterna.
Hur arbetar ni med Army of Lovers idag?
Ja, men vi arbetar inte så mycket med Army of Lovers. Vi har ju haft en pandemi. Så att ingen av oss som är medlemmar av Army of Lovers arbetar i Army of Lovers. Vi har inte släppt nytt material på evighet. Vi är inte aktiva popstjärnor längre.
Nej.
På så sätt att vi har ett aktivt liksom, kontrakt och vi behöver liksom, göra nya grejer varje år och sådär. Jag har ju varit aktiv popstjärna i 10 år. Och det är ju en helt annan sak än det som vi känner för att vi gör ibland sen vi inte är aktiva, om man säger så.
Mm.
Så vi jobbar ju inte direkt med Army of Lovers, utan om vi får något kul gig och liksom alla kan den dagen så kanske vi gör det. Men ingen av oss ser det ju som ett jobb. Kanske någonting vi gör 4-5 gånger per år. Och för att vi vill åka någonstans som verkar spännande. Och vi gör ju inte företagsspelningar. Utan vi vill ju bara göra galna saker.
Mm. Hur är relationen till de andra bandmedlemmarna?
Alltså, vi har ju känt varandra så extremt länge. Så man kan väl säga så här, det går upp och ner.
Mm.
Men aldrig så mycket så att man överväger att göra slut.
Nej.
Alltså om man bara har någon. Alltså familj, syskon, det är liksom inte... Det är inte längre ett aktivt ställningstagande man behöver ta mentalt. Så här, vill jag känna den här personen? Så man bara gör det.
Mm.
Vi känner ju varandra utan och innan. Det är ju, man lär ju känna varandra på ett sätt när man turnerar. Och jag antar att det är liksom lite som när folk gör lumpen och så.
Mm.
Man är ju med varandra dygnet runt. Och sen så sover man dåligt och för lite och man är obekväm hela tiden. Har ont i fötterna, ont i håret.
Mm.
Så man lär ju känna folk från deras absolut sämsta sidor. Alltså, och väldigt, väldigt intimt. Alltså väldigt tajt. Att turnera med någon är ju... Det är ju fan värre än att vara gift, höll jag på att säga. Det är ju dygnet runt.
Ja, det är det jag menar, att det kan sätta press på relationen.
Ja, och det har det väl gjort och det kommer det väl göra. Men vi funderar inte i de termerna så här. Och jag som Pierre kompisar, alltså vi bara är.
Ni är systrar.
Det är vi, precis. Så att Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara.
Och med bara så att jag förstår rätt, med Army of Lovers så är det ju du, Alexander och Jean-Pierre.
Ja, i den mån vi finns. Vi har haft en spelning på 2 år i Odessa. Ja. Mm. Det är inte så att vi på de marknaderna där vi brukar göra spelningar, att det finns någon risk att det kommer att ske någon konsert någonstans.
Nej.
Nej. Så att jag vet inte. Alltså vi finns väl i någon slags suspenderad version. Vi finns väl i så mått att vi inte har skrivit på våra sociala medier att vi inte finns.
Nej, jag fattar.
Men jag vet inte riktigt hur vi finns.
Nej.
I motsats till det.
Det är inte så att ni har löst upp bandet liksom?
Nej, vi har inte disbanded. Men det är väl det enda sättet vi så att säga finns på.
Ja, jag fattar. Du öppnar din bok med att berätta om din 30-årsfest.
Mm.
Du hade bockat av flera saker på din bucket list. Du var nu blivit mamma. Du hade en internationell popstjärnekarriär.
Jag hade också hybris.
Ja, exakt. Det är dit jag vill komma. Din hybris, hur förhåller du dig till
den? Jag har
idag?
Lärt mig. Jag får inte hybris längre.
Nej.
Alltså på riktigt, jag tror ju liksom om man ska tänka på de grekiska gudarna och liksom grekisk mytologi och vi är så, vare sig vi vill det eller inte, så jävla nersänkta i liksom den idétraditionen.
Mm.
Så att jag har ju då lärt mig att man ska inte bråka med Tyke eller liksom Fortuna. Mm. Så jag får inte hybris längre. Alltså jag vet inte om jag, det är inte så att jag tror på de grekiska gudarna. Lite kanske då. För jag utmanar inte lyckan på det sättet som jag gjorde när jag var ung och oerfaren.
Mm.
Nej, jag får inte hybris längre. Jag har lärt mig.
Vilka konsekvenser har hybrisen gett dig?
Nej, men jag vet inte. När man säger så här, de gånger jag har haft hybris, vilket inte är jättemycket och mer när jag var ung, är att när man tror att man har så jävla bra koll på allting, då slutar man ju själva verket ha koll på någonting.
Mm. Man får aldrig luta sig tillbaka och slappna.
Nej, man får inte tycka att man har liksom listat ut vad allting handlar om och knäckt alla gåtor och nötter som finns och säga så här, ja, men jag är smartare än alla andra. Alltså, högmod det ska man inte drabbas av. För att efter högmodet kommer ju fallet.
Mm.
Så jag går inte på den där längre. Jag blir inte lockad in i det där längre att drabbas av högmod.
Nej,
oavsett om jag skulle ha liksom framgångar med någonting eller liksom någonting går bra för mig, då håller jag mig på mattan i alla fall.
Mm. Får du hjälp med att göra det eller löser du det själv?
Nej, jag behöver inte det. Alltså jag vet ju att det är farligt. Jag har lärt mig. Så jag gör inte det.
Och du har ju i din karriär så har ju du nått stora framgångar med olika...
Ja, med allt möjligt skit. Liksom.
Med allt möjligt, ja. Men du har ju också drabbats av väldigt många motgångar.
Det är med.
Ja. Mm. Hur...
Fast jag vill inte säga att jag har drabbats av några motgångar direkt. Jag har ju ställt till rätt mycket för mig själv.
Ja, men jag tänker som med Love Search, ditt företag som du drev... som gleder ju händerna helt enkelt. Du råkade ut för en person som inte var schysst.
Nej, verkligen inte. Men också jag ville ju ha honom som styrelseordförande i mitt bolag. Jag gick ju på hans grej.
Mm.
Jag kan säga att jag var ju inte den enda startupen då som gick på honom. Utan det var ganska många som gjorde det. Och många gick samma öde till möte som jag. Mm. Men beslutet var... Alltså, jag blev manipulerad av en väldigt manipulativ människa som sen tog alla mina pengar.
Mm.
Men och man ska ju känna så att... Alltså, man kan säga att det här var ju som ett romansbedrägeri.
Mm.
Fast det var affärer. Det var en person som var extremt karismatisk. Och som inte skulle bli älskare åt folk utan som skulle bli styrelseordförande i deras bolag.
Mm.
Ja, det var tråkigt att det slutade som det slutade eftersom han länsade bolaget på allt.
Mm. Vad gjorde det med tilliten i karriären, liksom, i affärssammanhang?
Jag läser ju om folk som har råkat ut för den här typen av människor privat och hur lång tid det tar för dem att samla sig när man har levt ihop med den här typen av människa och kluster B, den mörka triaden liksom, av personlighetsdrag. Ofta läser man ju att folk har träffat sådana i privatlivet.
Mm.
Jag träffar ju en sån i ett jobbsammanhang, men det var ju väldigt intimt för mig. För du vet ju, man lever ju med jobbet liksom, om man är företagare och sådär. Så att när jag läser såna här artiklar om folk som har råkat ut för galna människor, så känner jag igen mig jättemycket, för att jag bara lägger det på ett yrkessammanhang istället. För att det var... Ja, men man lär sig också, tänker jag. Jag tror att det idag, efter ett samröre med en människa, jag behöver inte säga vad han heter, men jag tror att han... ett nära samröre som slutade väldigt dåligt för mig med en människa som jag tror är den enda riktiga psykopaten jag har träffat, för jag vill inte slänga mig med de uttrycken. Liksom. Men, ja, det tar lång tid att komma över, helt enkelt. Mm.
Har du träffat den här personen efter?
Jag har sett honom, ja det har jag väl, precis därefter. I närheten av ja det har jag. Men, men han existerar inte i Sverige längre.
Nej.
Faktiskt.
Mm. Och jag tänker när du säger att jag har träffat den här typen av människor i ett jobbsammanhang, men du levde ju faktiskt med en sån person, din första pojkvän.
Ja, nej. Min första pojkvän som slog mig var en väldigt... alltså mycket primitiv person, kan man säga. Han slogs och han var inte jättebegåvad. Alltså, att vara våldsam är inte samma sak som att vara en manipulativ psykopat.
Nej, fast jag tänker att kunna slå på sin kvinna på det sättet du beskriver.
Mm. Men det tog inte alls lika hårt på mig mentalt.
Nej,
men jag vill bara säga det, att det gjorde inte det, därför att det var bara så, han var dum i huvudet, hej då.
Mm. Men jag tänker, för honom att begå de handlingarna, det krävs ju att du är empatiskt störd, skulle jag säga.
Han är empatiskt störd, men jag tror att liksom det som jag kände med den här andra personen som jag träffade yrkesmässigt, var att den empatistörningen var kombinerad med en mycket hög intelligens, med extremt manipulativa förmågor som den här killen som jag var ihop med, som slog mig, inte hade. Och därför inte heller liksom kom... Han slog mig väldigt, väldigt mycket. Alltså väldigt brutalt med tillhöggen. Han skar mig med kniv och allt möjligt. Men av någon anledning så har inte det påverkat mig psykiskt lika mycket som min liksom affärsrelation med den här andra karen som också är empatistörd, men som har så mycket andra begåvningar, så att... Som helt enkelt är skickligare.
Ja, det är farligt när intelligens kommer in i den här störningen.
Ja.
Då blir man farlig på riktigt.
Ja. Men jag bara känner... Han var ju farlig också, men det var ju mer farligt för mig kroppsligt. Det andra var så här, this is a fucking mindfuck. Det var svårt att samla sig psykologiskt efter... Det var inte lika svårt att samla sig psykologiskt efter att ha varit ihop med den här killen som spöade mig. Det, jag lovar dig.
Mm. Tror du det har att göra med att du var yngre då? Du var ju bara 19-20 år.
Jag var ännu yngre. Jag var 16 kanske.
Mm.
Så jag var ihop med honom från att jag var 16 till att jag var 17 och ett halvt.
Mm.
Det var ju min första pojkvän. Alltså, jag skulle inte ha blivit ihop med honom nu.
Nej.
Nej, man lär sig som sagt.
Ja, upplever du att du lärde dig av det och att du har dragits till bra män efter det?
Ja, alltså det där var, han var bara snygg.
Mm.
Det är väl så man tänker när man är...
En snygg kvinnomisshandlare.
Ja, men det visste jag ju inte innan han började misshandla mig. Då var han ju bara snygg.
Ja.
Alltså det var inte så att jag brydde mig om att ta reda på så mycket om honom innan jag blev ihop.
Nej.
Utan han var snygg. Alltså jag vet inte om man tänker djupare än så när man är 16. Ja, förmodligen inte.
Nej.
För jag brydde mig inte så mycket om ifall han var bildad eller vilka värderingar han hade. Eller om... Alltså jag tror inte vi pratade. Ja, han var snygg och det tyckte jag som 16-åring var jätteviktigt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du, jag skulle vilja prata lite om din relation till din mamma.
Mm.
Är det en känslig...
Ja, det känns inte jättebra.
Nej.
Att prata om den. Min mamma ligger dement. Och ja.
Mm.
Kan jag... Det var bara en grej som jag kände var bra att skriva om. Men det är ingenting som jag har inte pratat så mycket om det heller, intervjuer och sådär. Jag har skrivit om min relation till min mamma i boken.
Mm.
Men sen så, jag tycker inte det så... Jag har jättesvårt att prata om det. Mm. Alltså verkligen. Ibland vissa saker är helt enkelt enklare att skriva än att prata om. Det är inte någonting som jag... Alltså inte så här, du får inte prata om det. Jag bara känner att jag säger inget vettigt.
Nej.
För det är enklare att skriva ner det bara.
Om jag ställer frågan så här då. Du skriver ju om att du har en komplicerad relation till din mamma. Hur har den präglat dig själv som mamma?
Jag vill ju gärna tro att jag är helt självständig i saker och ting som jag bestämmer för mig själv.
Mm.
Jag försöker ju lura mig själv till att jag varken är präglad av min samtid eller av min egen barndom. Men jag förstår att det inte är sant.
Mm.
Jag lever ju också i en kontext.
Såklart.
Fast jag försöker inbilla mig att jag är väldigt att jag är en självständig tänkare och inte blir på alltså inte blir påverkad av yttre omständigheter, men det är klart att jag blir.
Hur är du som mamma då?
Jag är en pushover. Jag är mina barns slav.
De kör alltså, med dig?
Ja, totalt. Båda.
För du har
alltså, de verkligen kör med mig. Mm. Alltså på riktigt, om jag får sitta här och klaga lite på mina barn. Och i alla fall, jag vet att en av dem brukar lyssna på podden med hon som är 21.
Mm,
alltså, hallå, säger jag. Sluta, ja, mamma är inte en bankomat.
Nej. Om hon är 21 så är hon vuxen nu.
Verkligen. Alltså på riktigt. Alltså, nej, alltså, jag är en pushover.
Bor hon hemma fortfarande?
Nej, hon bor i Lund. Men hon bor ju hemma när hon kommer till Stockholm. Mm. För att, alltså, det finns ju swish. Man behöver ju inte bo hemma för att...
Nej. Och hon pluggar?
Ja, hon pluggar i Lund. Hon bor där för att hon pluggar. Ja, ja, precis.
Mm, jag fattar. Men sen har du Harry också som är 10, va?
Ja, han är the boss of me. Jag vet inte hur jag har låtit det här ske med båda mina barn. För att de är ju inte så här med sina pappor. Men då får jag höra att jag är konflikträdd. Att jag utstrålar ingen personlig auktoritet.
Vem säger det?
Det var nog jag som sa det. Jag tolkar det så.
Mm.
Jag tolkar det så. Uppenbarligen gör jag ju inte det. Nej, det är faktiskt min inre röst som säger det. Alltså i relation till mina barn gör jag inte det. Det är helt säkert.
Mm.
Alltså de säger båda, pappa är mycket strängare. Det är faktiskt mycket bättre.
Men kan inte du uppleva, för har du barn varannan vecka då, din 10-åring?
Ja.
Det har ju jag också. Och med det kommer ju att man vill att den tiden man har med sina barn, då ska det vara så bra liksom.
Då går man med på allt.
Ja, och då lätt att de blir bortskämda.
Men deras pappor gör ju inte så. De måste ändå gå och lägga sig en viss tid och göra läxor och borsta tänderna och... Och jag bara, men vad fan, nu är det måndag, nu köper vi godis.
Men då är det den rollen du spelar i deras liv.
Ja, ja men pushover. Jag säger det. Jag kan inte säga någonting med eftertryck till något av mina barn. Och säger, varför det, säger de. Jo, för att mamma sa så. Det kan jag inte säga till dem. Deras pappor kanske kan det.
Mm.
Eller de har inte ifrågasatt lika mycket. Utan när papporna säger så att nu måste du gå och lägga dig, då gör de det. Eller... När papporna har sagt att nu ska du göra läxor, då gör de det. Men jag kan säga sådana saker så jag blir blå i ansiktet. Det är ju...
De gör inte.
Nej, men de vill ha saker. Jättemycket saker vill de ha. Alltså...
Men du, Anders kom ju in i ditt liv när Harry var 3.
Mm.
Kan han hjälpa dig att få lite styr på barnen? Eller på
nej, men alltså... Nej, det kan han inte. För jag är ju... Alltså, Harry uppför sig annorlunda om han är själv med Anders.
Asså, men, då uppförs han sig.
Ja. Men om jag ser ju bara Harry när jag själv är där.
Mm.
Och då är jag ju där. Och då hjälper det inte så mycket om Anders säger sluta bråka med mamma. Och då gör Harry det ändå.
Mm. För då är han trygg för att mamma där.
Ja, för det är ändå riktat till mig liksom. Och då blir Anders mer som en åskådare än som en aktiv.
Ja, jag fattar.
Diplomat.
Ja, jag fattar. Du fattar ju. Ja, men jag har ju också en sambo som inte är mina barns biologiska pappa. Mm. Jag vet precis hur det är.
Men det, jag tror också att det är en jättebalansgång för den icke-biologiska föräldern. Ja. Att liksom lägga sig lagom mycket, inte lägga sig för mycket. Jag tror inte det är lätt.
Tycker du det är svårt med dina bonusbarn?
De var betydligt äldre.
Ja.
Jag har inte haft ett litet barn som jag har varit bonusmamma till. Utan när Anders och jag träffades var hans döttrar 14 och hans son var 18. Det är inte samma sak.
Men tufft att komma in med 2 tonåringar.
3 hade han. Och jag hade en. Ja. Vi kallar dem för de sura prinsessorna. Men det var de ju oavsett varandra.
Ja, men var de arga då också för att ni träffades?
Jag tror att de bara var allmänt arga på oss. Ja. Nu är de inte så arga längre.
Nej.
Nej.
De ser vad det blev.
Ja, nej men alltså de var tonåringar. Mm. Alltså verkligen, och 14 är ju akut tonår.
Ja, gud, det är den värsta, perioden.
Ja. Alltså man blir inte mer fjortis än när man är fjortis.
Nej, och det är också den jobbigaste perioden i livet. Man ska bli kvinna, och jag var en late bloomer också. Var du det?
Ja. Ja, väldigt. Men jag förtjänade ju också min liksom pubertet med att jag tränade så mycket gymnastik. Det är ju både tillväxthämmande och försena puberteten. Det var inte för att jag tänkte inte på det, utan jag bara tränade jättemycket gymnastik. Så att jag var en late bloomer, ja. Mm. Men så för mig slog det ju mer slint kanske 15.
Mm.
Så 14 var inte jättejobbigt för mig, men 15 där liksom, alltså mellan nian och ettan i gymnasiet.
Mm.
Där blev jag galen.
Då hände det något.
Mm.
Ja.
Så ja, det är skönt på sätt och vis att vara på den andra sidan av det hormonella spektrat, när det värsta som händer är att man liksom kan hålla ton i en låt. Det var värre på förra sidan.
Ja, jag förstår det.
Ja.
Du, just den här frågan om ålder är en stående punkt jag har i podden. För att jag fyller 40 år.
Mm.
Och har väl en...
40 säger jag bara.
Ja, jag vet det. Det är därför jag bara bjuder in gäster som är äldre än mig.
Ja, nej, men det är väl trevligt.
Ja, nej, men det är en liten så här, det är ändå en så här... Snart kommer biologin börja bestämma om jag kan få barn eller inte. Sen så kan man ju få det.
Men allting är ju relativt snart. Snart kommer jag dö också.
Ja, men jag vet.
Alltså, vad är snart?
Men jag tycker ändå ålder är intressant nu, mer än vad jag kanske tyckte för 10 år sedan. Hur förhåller du dig till din ålder?
Jag har alltid haft åldersnoja, eftersom jag jobbade som modell från att jag lämnade den här killen då. Då var jag 17.
Mm.
Och då i modellbranschen var det jättefarligt att fylla 18. Så det var något jag gjorde medan jag bodde utomlands på ett modellhotell. Och då låtsades jag inte om så att det hände. Så jag har haft åldersnoja från väldigt, väldigt tidigt.
Mm.
Nu har jag inte det, men jag vill ju inte liksom dö.
Nej.
Alltså, jag ser ju bara att det här... Hittills har det inte varit så farligt att bli äldre. Jag tror att det värsta ligger framför mig, än så länge. Mm. Så jag kan säga 51, än så länge har jag inte märkt några jättenegativa konsekvenser av att bli äldre. Men jag förstår ju att den yttersta konsekvensen av att bli äldre är per definition negativ. Eftersom... Ja. Man slutar att finnas. Alltså man blir ju själv en negation av att finnas. Så att, nej, alltså jag har ju mycket dödsskräck.
Har du det?
Oh ja. Det är ju min liksom dödsångest. Jag funderar jättemycket på det där. Ja. Mer och, ja. Nu tänker jag, vad fan. Att man inte ska fundera så mycket på det. Men det där kryper sig ju in i liksom att man då läser in omedelbara existentiella hot istället för att tänka på att man ska bli gammal och dö, så tänker man, nu dör jag av covid, nu dör jag av krig.
Mm.
Fast det man tänker på egentligen är ju att man med största sannolikhet blir gammal och dör. Faktiskt. För det blir ju de flesta. Och det är inte så, verkar inte så kul heller att dö.
Nej.
Alltså oavsett skäl.
Nej, såklart. Hur hanterar du det då?
Jag är motståndare till döden faktiskt. Jag säger nej.
Det är en kamp du inte kan vinna, säger jag.
Jag vet. Jag skojade bara lite.
Ja. Ja. Men hur ter sig den?
Jag är antidöd. Fuck death. Har jag ett armband som det står på.
Mm.
Så jag är en aktivist.
Ja, men nu då. Mm. Men hur visar sig den här dödsnojan?
För mig visar den sig att jag försöker hålla mig så upptagen som möjligt.
Ja.
Med? Vad som helst faktiskt. Alltså att jag gillar att det händer saker. Mm. Att jag har ett liv som är liksom actionfyllt. Det tycker jag är ett jättebra sätt att hålla dödstankarna borta. Att keep busy.
Mm. Och, vad...
och det behöver inte vara något produktivt eller bra grej. Bara att det händer prylar. Så mycket som möjligt hela tiden. Så man har så lite tid att reflektera som möjligt.
Mm. Och om vi knyter tillbaka till den här hisspitchen av livet. Hur ser dagarna ut just nu?
Dagarna ser ut, jag vaknar klockan 7. Det är ingenting som är naturligt för mig.
Nej.
Alltså, men jag måste ju, för att jag har ju barn som går i skolan när jag ska till jobbet och sådär. Sen så expedierar jag min son till skolan och han går hemifrån 08:08. Alltså vi måste vara så prick.
Mm.
För att han börjar 08:20 och han har promenadavstånd. Det här är bara varannan vecka, men det spiller ju av på vanliga veckor, för dygnsrytmen är ju som den är.
Ja, gud ja.
Sen så håller jag på att fixa lite med mig själv. Sen tar jag tunnelbanan från Östermalms torg till Slussen, där mitt kontor ligger. Däremellan kan det ändå lite vad som helst.
Och ditt kontor, det är Mafiosos kontor?
Mitt kontor är Mafioso PR, min PR-byrå. Och jag åker tunnelbana från Östermalms torg till Slussen varje dag.
Och Mafioso har du drivit länge nu?
Ja, det har jag faktiskt. Ja. Alltså, jag har haft många olika kontor. Jag har hållit på med Mafioso i 20 år. Mm.
Men visst är det så att Mafioso kom till av att du fick uppdraget för Victoria Milan?
Nej.
Eller var det
nej,
så
nej,
långt
nej,
senare?
Nej, det är många år senare. Det är många år senare. Mm. Jag startade Mafioso när jag fick sparken från Love Search. Fast fortsätta vara ägare, då ägde 25%. Men jag fick inte vara vd längre därför att en galen man kom och blev ordförande för mitt bolag. Mm. Så då var jag arbetslös. För jag hade ju då fått kicken från ett bolag som jag tyckte att jag ägde. Eftersom jag var grundare. Men jag ägde det ju inte eftersom jag hade bara 25%.
Man ska vara
det var också en liten läxa.
Man ska vara försiktig med att spå ut sina aktier.
Ja, exakt.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och det hade jag gjort.
Men Mafioso har alltid ägt själv, va?
Mm. Ja, någon har väl ägt 5% här och där liksom, som partner. Men ja. Men då startade jag en PR-byrå, för det var det enda jag tänkte att jag kunde, visste hur man gjorde. Och det vet jag ungefär hur man gör. Jag har lite fingerspitzgefühl för stories och nyheter och sånt där.
Det är ju så vi känner varandra från början.
Mm. Nej, men så det var det enda jag kunde göra liksom. Så då startade jag en PR-byrå. Först grät jag i några månader. För att jag var verkligen arbetslös.
Mm.
Alltså verkligen arbetslös. Och jag hade precis köpt en fet jävla våning på Mariatorget. Och jag hade ett litet barn, en liten flicka. Och jag var skild från pappan, eller så här, skild och skild, vi hade separerat. Och så hade jag inget jobb. Alltså, wow.
Mm.
Och eftersom jag alltid hade varit egen företag, jag är ju inte med någon så här...
A-kassa.
Nej, men det finns ju för företagare också. Jag har aldrig varit anställd, så jag har aldrig varit med i någon fackförening. Men jag har inte varit med i det här, vad heter det? Företagarnas, jag vet inte ens vad det heter. Vad heter det?
Det är företagarnas A-kassa,
ja,
tror jag.
Ja, precis. Mm. Där har jag inte heller varit med. Nej, det var... Då fick jag starta en PR-byrå.
Mm.
Och det var ju bra.
Ja.
Och det har jag försörjt mig på ganska bra i 20 års tid.
Och det är det som är grunden i det du gör nu?
Ja, och det har varit det i 20 år. Så ja, jag är en riktig gammal PR-räv.
Mm.
Och jag tror att jag kan säga att det jag gjorde innan också som företagare och popstjärna och programledare och så här, det är ju också PR-jobb. Fast man jobbar lite med sig själv och sina album och sitt bolag och sådär.
Ja, jag tänker din roll i Army of Lovers, om du inte liksom var en talang, sångtalang eller dans, men du kunde ju verkligen marknadsföra er.
Ja, genom... jag lärde mig hur man gjorde.
Ja.
Och jag har alltid tyckt att den aspekten av popstjärna är den roligaste. Själva liksom...
Varumärkesbyggen.
Varumärkes, liksom mediegrejen. Jag har alltid tyckt att den är... Mm. Den är intressant. Eftersom jag då saknar musikalitet.
Ja, exakt.
Ja. Så är det inte den, det jag tycker är intressant.
Nej,
det
var bra att du hade den biten. Men du har ju heller aldrig varit rädd för att sticka ut.
Nej, alltså så här är det. Om man säger till någon, nej, uppenbarligen inte rädd. För hade jag haft vett och sans i mitt huvud och varit lite rädd så hade jag väl inte gjort det. Mm. Men det är inte så att jag går omkring och säger olämpliga saker för att jag känner mig så jävla modig.
Nej.
Alltså jag bara säger saker som jag sen ångrar. Mm. Jätteofta.
Mm.
Och då önskar jag så här, det är inte rädd. Det är inte, ja, nej, tyvärr kan man väl säga att jag har... Nu är jag försiktigare. Ska gudarna veta.
Ja, men jag tänker också på det här sammanhanget när du hade på dig en t-shirt som du såg hårdporr på. I tv när du skulle tävla i intelligens, typ.
Nej, jag skulle inte tävla i intelligens. Utan jag hade gjort ett test för Mensa som en del av ett tv-program där jag blev övertalad av en riktig gammal en underbar person som är med i min bok också, som heter Kjell Dabrowski, som är gift med Stina Dabrowski, som hade ett produktionsbolag som gjorde ett program för TV4. Och så ringde Kjelle runt till en massa kända personer och sa, fan, kom igen, gör det här IQ-testet. Mm. Och så sa han, om du inte är nöjd med resultatet behöver du inte vara med i programmet sen. Mm. Och då gjorde man ett, okej då. Så då gjorde jag ett test för Mensa med Mensas dåvarande ordförande Jola Sigmund som testförrättare. Och sen gick jag hem och sen ångrade mig jättemycket och sen tänkte jag, vad bra, då slipper jag i alla fall, vara med i tv-programmet om jag inte är nöjd med resultatet. Men då var det ett väldigt bra resultat, så då ville jag ändå vara med i programmet för att jag är en fåfäng person.
Ja, du var ju en poäng från att komma med i Mensa.
Jag tror faktiskt jag fick komma med i Mensa. Jag tror att jag fick det. Och så här i efterhand, så det här med bara, jag tror att
Du med där nu?
Nej, jag har aldrig varit med där. Alltså,
men du skulle kunna få det baserat på det
nu testet. Hade jag inte fått ett sånt resultat. Mm. För hjärnan blir ju skräppligare. Jag tror inte jag hade fått ett sånt resultat idag. Du vet, allt med hjärndimma och sånt där, hormoner.
Ja,
nej, det tror jag inte. Men då, vad fan var jag då? Då var jag väl, jag var ju under 30 i alla fall.
Ja, och då väljer du i alla fall i det här tv-programmet att ta på
dig. Nej, men då tänkte jag, det är inte bara så här. Alltså, jag förstår ju hur töntigt det är att ha gjort det här. Alltså, jag har gjort ett IQ-test och ska vara med i ett program på TV4. Och nu ska de här resultaten delges live.
Mm.
Och eftersom jag tydligen då har så hög IQ så vill jag ju gå dit och vara lite mallig.
Mm.
Och då tänker jag så här, då måste jag take it down a notch så att jag inte framstår som jättepretentiös.
Mm.
För att det är lite pretentiöst.
Ja,
mm.
Så här smart är jag.
Ja, så här smart är jag. Och då måste jag ändå skratta bort det hela lite grann så att det inte blir jättetöntigt. Här sitter jag så jävla intelligent så jag har på mig en tröja och ett par brallor. Så då hittade jag en t-shirt som det stod hårdporr på istället och åkte till direktsändning.
Mm.
För att liksom, jag tänkte, som jag på engelska, take it down a notch. Så det inte verkar så, som att jag tar mig själv på så stort allvar. Men det ångrade ju bittert när jag väl satt där.
Varför?
För det kändes väldigt konstigt.
Inte genomtänkt.
Väldigt ogenomtänkt. Fast jag hade ju tänkt igenom det ganska länge.
Ja.
Fast jag tänkte, jag kanske, folk blev väldigt upprörda. Alltså jag drog på mig så enormt mycket hat. Här sitter hon och tror att hon är smart med sin tröja. Hon kan inte ens sätta på sig en bra tröja. Hon tror att hon är så smart. Mm. Så att,
men kommer det åt dig då eller skiter du i det?
Ja, men jag gjorde det ju med flit.
Ja.
Så att jag vet inte. Sen blev jag intervjuad i någon av tidningarna så ville de ta en bild på mig där jag läste en bok. Och då insisterade jag på att hålla boken upp och ner för att det var roligt. Och det blev folk väldigt arga på också. Hon vet inte ens vilket hål man håller en bok och att hur kan hon vara så smart? Det var roligt. Det är roligt att retas lite.
Ja, det är det. Det känns som du går igång lite på att provocera.
Ja, jag tycker om att retas. Jag vill inte att någon ska bli arg så där på riktigt.
Nej.
Inte provocera så att folk ska verkligen bli arga. Liksom.
Mm.
Jag tycker om att retas lite grann. Det gör jag.
Och du gillar att sticka ut?
Ja, jag föredrar. Jag vill nog hellre gå under radarn faktiskt. Jag vill inte sticka ut. Tro mig.
Mm-hmm.
Tror du att jag vill sticka ut? Tror du att jag gör det här frivilligt? Eller tror du att jag är riden av inre demoner som jag inte kan kontrollera? Nej, jag vill inte, verkligen inte sticka ut.
Nej.
Jag vill vara rik, jag vill verka utan att synas och vara stenrik. Men det händer ju inte mig. Så att...
Nej.
Nej, jag vill verkligen inte sticka ut. Alltså jag önskar så att jag inte gjorde det. Och jag vet det går jättelånga perioder där jag lyckas lägga band på mig. Där ingen hör eller ser vad jag gör. Det kan gå år mellan att jag förekommer i mediala sammanhang.
Mm.
För då lägger jag locket på så försöker jag vara under radarn. Men i slutändan så funkar det aldrig för mig. Jag önskar att jag var diskret. Jag önskar att jag var mer som drottning Elisabeth. Det är min förebild.
Mm.
Som verkligen inte stack ut. Ja, nej, jag, det finns ingen glädje att hålla på att sticka ut.
Nej.
Det är ju mer som en retning, att man retar sig själv, att man måste, det är som Tourette's liksom. Det är inte för att jag vill, utan för att jag önskar att jag kunde lägga band på mig, men det är inte, som sagt, det går inte alltid. Fast i långa perioder lyckas jag. Nej, jag är inte specifikt så här förtjust i mig själv eller förtjust i att synas eller sådär, utan det bara händer. Och sen ångrar jag mig ofta. Jag kommer säkert ångra mig att jag har varit med i den här podden. Jag får alltid ångest efter.
Är det så?
Mm, så är det. Alltså,
för du tänker att du har sagt någonting som inte...
Alltså det man inte ångrar, tycker jag, i mediala sammanhang, det är ju när man tar liksom en snygg omslagsbild som är jätteretuscherad, som man har fått se innan.
Men jag ska ta en fin bild på dig med filter.
Ja, det ska vara snygga bilder. Det är det man inte ångrar.
Mm. Men till de bilderna så hör jag ofta en intervju.
Ja, dessvärre.
Ja.
Mm.
Ja, jag...
Eller inte dessvärre, jag tycker det är jättetrevligt att prata med dig. Vet du vad, jag tycker det är jättetrevligt att prata med folk.
Mm.
Jag tycker också jättekul att spela in tv-program. Alltså Alla mot alla till exempel är jättekul att vara med. Jag älskar att vara med. Jag har varit med där i 3 säsonger nu.
Mm.
Det dåliga med Alla mot alla till exempel, som är så roligt att vara med i, det är ju att det sänds.
Ja, du skulle vilja vara med utan att det sänds.
Ja, men jag skulle vilja vara med i hela produktionsapparaten, för jag älskar produktionsapparater.
Mm.
Men det jobbiga är ju att det faktiskt... Det ska inte bara se ut som att det är en tv-inspelning, utan det är en tv-inspelning. Så att,
ja, jag fattar.
Du fattar.
Ja, det är jävligt komplext.
Eller hur? Hur förhåller man sig till att man tycker det är kul att vara med i tv-program, men det enda man vill ju att banden ska brinna upp sen.
Hur förhåller man sig till sig själv helt enkelt?
Ja, det är svårt, det är svårt.
Fast okej, jag känner många gånger, jag har ju en förklaring på det, men att man så här, ibland känner sig korkad i vissa sammanhang och inte kan hålla käften när det behövs och sådär. Men sen har jag kommit fram till att men det är ju jag. Det är ju det som gör mig till mig. Och folk uppskattar ju att jag är ganska filterlös.
Mm.
Det blir ju väldigt, man vet ju vad man får med sån person som dig, tycker jag.
Ja, jag tror inte jag skadar någon annan med mitt sätt att vara. Men jag skadar ju mig själv.
Ja, men
alltså, men någon annan, jag är inte dum mot folk, det är jag inte.
Nej, har du gått
i terapi? Inte du heller.
Nej.
Ja, alla har väl gått i terapi. Säg, känner du en enda människa som aldrig har varit hos en psykolog?
Ja, det gör jag faktiskt.
Vem då?
Jag kan inte hänga på riktigt ut någon.
Nej, men okej, hur många?
Ja, men jag känner ett par, mest män faktiskt, som aldrig har satt sin fot hos en psykolog.
Och jag ska säga till dig att lika lite som jag känner någon som inte har tagit ett covid-vaccin, för jag känner alltså ingen, men inte en individ som inte är vaccinerad, så känner jag nog ingen där svaret på har du gått till terapi har varit nej.
Nej.
Det kanske, jag kanske umgås med jättekonstiga människor. Jag känner inga antivaxare.
Du bor på Östermalm, där har alla sin egen terapeut.
Ja, men jag har ju bott mycket på Söder också. Jag känner mycket folk i alla möjliga liksom, lines of work. Men jag känner inga antivaxare och jag känner ingen som säger att de inte har en diagnos. Eller att de har varit hos... Nej, många säger att de inte har en diagnos. Men alla går i terapi.
Ja.
Ibland.
Och jag kan nog säga att i den världen som du och jag rör oss i, medievärlden, så där är det överrepresenterat med folk som går i terapi och som har diagnoser. För att man söker sig. Det är väl, och det är väl lite som du beskriver. Jag gillar inte att synas, men varför hamnar jag här?
Ja, men det är väl klart att jag går till terapi. Men jag vet inte om mina... Jag har ju inte gått i psykoanalys. Jag har inte varit jättekommitted till psykologisk förändring. Jag har gått i terapi för att liksom, det kändes kul då. Liksom.
KBT typ?
Nej, jag har gått i psykodynamisk faktiskt. Mm. Jag har aldrig testat KBT. Jag tror inte det skulle funka så bra på mig. Nej, psykodynamisk terapi, det är väl när man bara sitter och gafflar, eller hur?
Ja, så är det psykoanalys ligger man väl på en divan typ? Lite
psykoanalys är något annat. Det är jättemycket. Då måste man gå varje dag typ.
Ja, i flera år känns det.
Ja, varje dag. Nej, men också varje dag. Man går tills man är färdig. Det finns ingen sluttid.
Vad dyrt kan jag känna.
Ja, det är väl så här lyxgrej. Nej, men okej, jag kan gå i terapi när jag har råd. Och om, när jag inte har råd, vilket förmodligen är perioder då jag skulle behöva terapi mer.
Mm.
För att ofta så är det ju kopplat, alltså ens intäktsförmåga är kopplat till ens psykiska välbefinnande. Då går ju, jag går inte i terapi när jag behöver det kanske. Utan jag går i terapi när jag har råd med det. Och då behöver jag det inte.
Nej, för då går det bra och då
går det bra.
Bra.
Precis.
Samtidigt ska man gå i terapi när man mår bra.
Men man minns ju ingenting.
Nej.
Anders och jag gick i parterapi ett tag när vi precis hade träffats.
Det säger de ju att man ska göra.
Ja, vi gjorde ju det för att vi också har hört att man ska det.
Mm. Vad gav det då?
Ingenting såklart. Och det var också så här, jättebra terapeut, väldigt mycket känd terapeut, just parterapeut, mycket bra. Men det var också så här, ja, så säger jag, men ni verkar inte ha något problem i er relation. Så han kanske till och med tyckte att det var konstigt att vi gick där.
Mm. Men hur lång tid tog det innan ni flyttade ihop?
Det tog och ett halvt år.
Ja, för det brukar man ju säga att man ska gå i terapi innan man flyttar ihop och vardagsgnisslet.
Du, ingen kan ju förbereda den på vardagsgnisslet.
Nej.
Jag tycker att jag var väldigt ärlig och sa, jag tycker inte jättemycket om att plocka ur diskmaskinen och sådär. Och nu så märker Anders att ja, det stämmer. Det stämmer. Men, så, men jag har sagt det.
Jag tycker inte... han det är kul?
Nej, men han gör det eftersom jag inte gör det. Och så blir det en friktion. Du plockar aldrig ur diskmaskinen. Jag, men jag sa ju det för 7 år sedan redan. Att jag gör inte det.
Nej. Så han kan inte komma med någonting nu. Men det
jag gör han ändå, vet du. Han bara, varför plockar du aldrig diskmaskinen? Så här, men ingenting av det här kommer som en överraskning för dig.
Nej.
Jag la alla kort på bordet.
Vad är det ni gnisslar om mest? Det, är det diskmaskinen?
Det är saker som är relaterade till ordning i hemmet.
Men då har ni ju inte jättestora problem skulle jag säga.
Nej, men det blir ju stort.
Ja.
Alltså vi kan ha jättegräl om...
diskmaskiner?
Nej, alltså... om vi hade ett gräl nyligen som blev ett jättegräl om att jag skulle göra rent kylskåpet och Anders tyckte att man gör det på ett annat sätt.
Mm.
För att jag tycker att kylskåpsdörren är öppen och så varmvattenkranen är på samtidigt så springer man fram och tillbaka. Men Anders tycker att man ska ha vattnet i en
balja där.
Balja och så säger, fast det behövs ju inte eftersom det är så nära. Så jag bara går fram och tillbaka mellan kyl... alltså.
Mm.
Och då gick han och stängde kylskåpsdörren och tog av vattenkranen. Och jag blev, vad gör du, säger jag. Du ser ju att jag vill ha kylskåpsdörren öppen och kranen på. Mm. Så sluta stänga av vattnet och stänga... ja, det var ju jättegräll.
Ja, jag garvar för jag kan relatera. Alltså såna små...
nej, men alltså, det är så sjuka saker som man blir så arg på varandra på.
Men det är ju så, man båda vill ha det på sitt sätt.
Ja.
Mm. Nej, jag vet det. Och, jag vet
och att... Anders tycker att hans sätt är mycket bättre. Och jag tycker inte att mina sätt är bättre. Jag bara gärna bara skiter i saker.
Mm.
Så på rent faktiskt så är ju Anders bättre på att hålla ordning hemma.
Mm.
Men min toleransnivå för vad som inte är ordning är ju så hög.
Ja.
Så jag har ju aldrig tjatat på honom att han ska städa och sådär.
Nej.
Det har aldrig hänt.
Nej.
Jag sa, du måste städa, du måste tvätta. Det har han redan gjort då.
Mm, gud vad skönt.
Nej, för att jag får skäll. För att jag inte gör det.
Ja, i och för sig. Ja. Mm. Men ni hade ju sagt att ni inte skulle flytta ihop.
Ja, jag har ju också sagt att jag aldrig ska gifta mig med såna här saker.
Ja.
Mm.
Och när du träffade Anders, det var så fint tycker jag i din bok. Du skrev att det var den första gången någonsin i en relation du stängde din flyktdörr.
Ja.
Det är coolt.
Det är coolt. Det är lite läskigt också att inte ha en flyktdörr.
Mm. Ja, men då tänker jag också att man hänger sig, att man ger allt i en relation. Mm. Och att det finns något fint i det.
Så är det. När man inte kan gå hem till sig. Hej då, säger man när man ska skiljas. Ja, alltså jag är separerat förut. Då är jag så här, men jag går hem till mig då. Hej då.
Ja, exakt.
Det kanske har varit väldigt enkelt för mig förut.
Men kan det inte också bli så att, att det alltid finns en liten liksom, glipa ut ur relationen då?
Ja, det är det jag menar. Mm. Och nu är det inte så.
Nej, så nu tvingas du ta tjuren vid hornen.
Men jag vet inte vad som är hornen, vad som är tjuren, vem som tar vad.
Nej.
Jag vet inte om jag är så bra på liksom det här med att sköta ett hem. Och så, alltså,
men du har ju
jag älskar att inreda. Men...
ja, men då tänker jag att du har dina styrkor. För Anders, det känns som att han är ganska kär i dig ändå.
Nej, men jag är jättekär i honom också. Ja. Vi är jättekära i varandra. Men jag bara liksom, det här är en scen ur verkligheten.
Ja,
jag fattar. Vad bråkar man om? Ja, det kan vara en annan... gång vi bråkade var när jag skulle frosta av frysen och var tvungen att göra det. Alltså då ville jag på landet.
Mm.
Det var jättefrostig.
Mm.
Då tänkte jag så här, lägger en handduk här så öppnar jag frysen som bankar jättelöst med en hammare.
Mm.
Och det tycker jag är en bra idé för så har jag lärt mig att man, men då sa Anders att man inte gör så.
Och hur gör man då?
Det kommer jag inte ihåg. Men jag fick inte göra det medan han var vaken. För han hade helt andra idéer. Så då väntade jag tills han hade somnat. Och så gjorde jag det på natten. Och sen var det jättebra dagen efter. Alltså det var avfrostad.
Mm. Ja, men så här,
vet du att Anders... det här är min grej. Jag så här, pratar inte med mig. Mm. Jag vill hålla på med min mobil. Jag vet inte. Nu har han börjat kopiera mig.
Ja, men ni har 7 år i bagaget. Mm. Vi har 2. Så ni ligger lite före.
Ja, vi bråkar inte om någonting tror jag efter 2 år.
Nej, det är nu det senaste då.
Nej, men vi hade inte så mycket att bråka om innan vi flyttade ihop.
Nej.
Och sen Så höll vi på att inredda så mycket också. Så att då tänkte man inte så mycket på om det var stökigt eller inte.
Nej, såklart.
Men jag har ju vetat alltid från början att det här med hur vi ser på... Ja, alltså hur städat ska vara hemma, det kommer vara en grej liksom. Och det är en grej.
Mm. Har ni någonsin funderat på så här, vi kanske ska bli särbos igen så får du ha din skitiga lägenhet? Och du
jo
får
då.
Din... För det, ja.
Ja. Mm. Då säger Anders, då får du ha ditt kaos. Jag bara, det var då kaos? Jag tycker det här är fint. Jag älskar klädhögar.
Ja, men jag tänker så här, det är väl det ultimata. Det är,
är det det?
Och
ja, men det vore ju sorgligt också. Fast det är klart att vi har sagt det till varandra.
Ni behöver inte göra slut.
Nej, men vi har sagt det. Vi kan väl bo i varsin lägenhet i samma hus. Mm. Liksom, så får du hålla på att ställa saker på rad och hålla på att torka diskbänken hela tiden. Och ja. Så kan jag ha glas som det växer mögel i. Det har jag inte.
Det
har
Nej, jag det inte. Fattar jag också. Nej, men jag tror att serbolivet är perfekt. Men hur håller man efter 7 år gnistan vid liv då?
Jag menar den sexuella gnistan?
Ja, gnistan.
Ja, men den har vi inte några issues med.
Passionen, sex.
Ja, men vi är lusten. Jättepassionerade. Med, alltså, vi är... Mm. Alltså, jag tror att man kan inte gräla om ett kylskåp så passionerat om man inte också har...
Nej.
Har det liksom...
Man är passionerad på alla håll och kanter.
Ja, men det är vi. Mm. Vi är det. Vi är det.
Mm.
Så passionen är inte ett problem.
Nej.
Det är städningen. Faktiskt.
Som passionerade gräl kring. Men är Anders din längsta relation?
Ja, det har blivit det nu. 7 år. Shit på en fritt.
Mm.
7 svåra år.
De säger att det tar 7 år att lära känna en person.
Ja, de helt. Säger att det finns ju någonting som heter the 7-year itch.
Mm.
Det är tydligen en... det är jättesvårt att ta sig förbi 7 år. Hur länge är din längsta relation?
5. Men då skulle
det
jag
är
säga
någonting med 7, sista. Har jag läst. Ja. Du får googla på det där sen.
Men under de 5 åren fick vi också 2 barn tillsammans.
Och jag men alltså, hur många barn har ni? Nej, det är 2. Förra.
Ja, aha. Jag har bara 2.
Ja, men visst är det svårt att vara ihop med dem man får barn med?
Ja, jag var bara det. Jag var inte det så länge.
Inte jag heller. Med någon av mina underbara män. Fantastiska. Men just jag var inte ihop med dem så länge efter vi fick barn.
Nej, och med Anders var inte aktuellt.
Nej, men alltså så här. Han ville inte ha fler barn. Han tycker jag är färdig, jag har 3 stycken. De är tonåringar nu. Jag vill inte börja om i blöjträsket.
Nej.
Jag kunde ha blivit övertalad av honom.
Mm.
Så jag var inte jätte emot det. Men det är inte någonting som... Jag har inte legat på så mycket. Legat på, så mycket heller. Liksom. Jag tycker också 2 är bra. Alltså mina 2.
Mm.
Och så här, då jag... nej, det var inte aktuellt. Nej, det var det inte. Alltså det har kommit upp i samtal och jag har sagt, kan vi inte skaffa en till? Jag kan säga det fortfarande.
Mm,
nej. Alltså nej, det är inte aktuellt. Jag vet inte varför det här blev ett sånt långt samtal egentligen.
Jag inte heller det.
Nej, det är det inte. Det är inte aktuellt. Jag är 51 år, jag var 44 när vi träffades.
Mm.
Jag har kunnat tänka tanken att det vore kul med en till bebis. Anders tycker inte det.
Nej.
Närmare än så har vi inte varit.
Men om du tänker framåt nu då, kommande 10 år, vad vill du ska hända?
Nej, ingenting helst.
Bara alltså, lugn och ro.
Vet du vad? Jag vill att det ska hända så lite som möjligt. Min erfarenhet av att vara människa de senaste 2 åren är att ju mindre som händer desto bättre.
Mm.
Och jag tror att det är mångas erfarenhet av att ha varit människa de senaste åren.
Mm.
Att jag tror att man trodde att man tyckte om disruption och liksom såna där grejer.
Mm.
Men istället har man kommit ut som ärkekonservativ.
Mm.
Alltså, ju mindre som förändras, desto bättre.
Mm.
Vad tänker du? Förut tyckte man, det händer så mycket innovation, så mycket disruption. Vad roligt, jag vill vara med i den här fantastiska samtiden.
Mm.
Den känslan har ju varit borta. Ett tag.
Ja, det har det. Mm. Och sen så gick det några veckor från att de lättade restriktionerna till att Ryssland gick in i Ukraina.
Från den 9 februari till den 24 februari fick man vara en glad människa.
Mm.
Jag kommer ihåg de 2 veckorna. Det var exakt så många dagar.
Mm.
Så nej, vad jag ser mig själv om 10 år. Ja, vad ska jag säga? Jag hoppas inte att allting är ungefär som det är nu. På riktigt. Alltså jag menar det. Jag vill inte ha några stora förändringar.
Nej.
Jag har älskat förändringar förut. Missförstå mig inte. Jag är inte en människa som är rädd för förändringar. Jag älskar förändringar som grundton i personligheten. Som du säkert förstår av att läsa min bok. Jag har ingenting. Ja. Jag har verkligen inga problem med konceptet förändring. Vare sig i ett mikro- eller makroperspektiv.
Nej.
Men just nu är jag inte så sugen på det.
Nej.
Jag önskar att man kunde få gå och lägga sig. Och sen när man vaknar i samma verklighet som dagen innan. Tycker du att du har blivit påverkad av hur världen har varit sen faktiskt, det började ju lite faktiskt innan covid, att det är en tid som är så disruptive. Kommer du ihåg när man sa disruption som ett positivt ord? Det är ingen som säger det, va? Det låter fruktansvärt det ordet. Det här är en disruptor, det här varför sa folk så, tänker jag nu. Är det fint att
Nej.
Disrupta någonting? Vi är disruptor av det här. Varför då? Ska folk bli arbetslösa för att ni har en cool app eller?
Nej.
Tänker man nu.
Ja, exakt.
Då tyckte man att det var coolt.
Ja. Nej, men det är klart att de här åren har ju påverkat. Sen ska jag säga att parallellt med att världen har sett ut som den har gjort de här åren, så har mitt privatliv sett ut som det har gjort. Så jag har ganska fullt upp med att ta mig igenom det.
Men var glad för det. Då slipper du ha existentiell ångest. Hur man hanterar sin liksom, dödsskräck. Ju mer man har att göra, ju desto bättre. För du säger ju det nu. Att visst, det har hänt saker i världen. Men jag har så jäkla mycket att göra. Så att, bra.
Ja.
Så du drabbas inte av kanske existentiell ångest. Att du tror att just du personligen ska bli utplånad. Ihop med hela mänskligheten.
Nej, där är ju inte jag.
Bra. Bra.
Men jag är inte heller
med. Jag kommer inte dit med klimatrörelsen. Jag har ju aldrig haft. Jag har verkligen bara haft de känslorna i 2 år. Apokalyptiska känslor.
Ja, jag fattar.
Alltså från covid och sen nu med krig. Ja. Dessförinnan hade jag inte såna känslor.
Nej.
Då gillade jag samtiden. Tyckte samtiden var jävligt cool.
Ja, nej, men det är bara att fortsätta försöka hantera sig själv och sina tankar. Och jag menar, så som världen ser ut, vi kan ju inte riktigt göra någonting åt det. Vi, du och jag som sitter här just nu.
Ja, vi kan ju inte det. Och det är också...
Vi kan bara förhålla oss till att det är som det är.
Ja, jag tror att man har ju plikter på något sätt som medborgare i ett land. Och det är att man keep calm and carry on. Eller hur? Det är väl det. Men det är också svårt att inte hetsa upp sig.
Ja. Bara sköta sig, vara en god medmänniska.
Och göra så som man gör varje dag annars.
Exakt. Ja. Och framförallt hålla sig borta från rampljuset och inte sticka ut.
Ja, eller så här, göra vanliga saker.
Som vanliga människor gör.
Jag gör jättemycket sånt. Alltså åka tunnelbana och allt möjligt.
Han plockar ju diskmaskinen på fel sätt.
Jag plockar i diskmaskinen. Alltså jag stoppar saker i diskmaskinen. Jag sätter på diskmaskinen.
Nu ska jag berätta en sak
för
dig.
Men jag tycker inte om just att plocka ur den.
Nej, och nu ska jag berätta en sak för dig. Du frågar vad vi bråkar om. Min kille, han omorganiserar diskmaskinen varje gång jag har plockat i den. För jag gör det inte på rätt sätt.
Ja, du ser.
Så att vi är alla
och
där.
De här apparaterna som ska göra livet lättare och vara människa. Frys och spis och diskmaskin. Så här. Tvättmaskin.
Våran alltså, har varit sönder i ett halvår.
Ja, men vad skönt. Då har ni kanske en grej mindre att bråka om. För att Anders och jag bråkar om hur man ska tvätta saker också.
Nej, det sköter jag. För det kan inte min kille göra.
Nej, Anders tvättar. Men han får inte röra mina kläder.
Så han tvättar sina kläder?
Och hushållets grejer. Han tvättar Harrys kläder och lakan och sånt där. Men så jag tycker saker får en konstig färg om man blandar. Alltså, det är bäst att jag inte lägger mig i. Så jag har sagt, rör inte mina kläder. Lägg dem inte i en tvättmaskin på 60 grader och krymp mina kashmirtröjor. Snälla.
Nej.
Alltså.
Och sen finns det vit tvätt och färgtvätt.
Nej, men jag lägger mig inte i. Alltså det är Harrys kläder. Han
växer ju ur det sen.
Ja, eller hur? Ja. Och sina egna kläder. Och så, men...
Men han var väldigt hel och ren och välstruken när jag träffade honom senast.
Ja, det är inte tack vare mig.
Nej.
Jag kan inte stryka. Så att...
Nej, det är bra. Jag köper bara grejer som man inte behöver stryka.
Ja, eller hur? Det. Nej.
Hörru, Dominika...
Jo, får jag bara säga en sista sak?
Ja, självklart.
Jag har köpt en handångare.
Världens bästa grej, va?
Det är världens bästa grej. Och det är så satisfying. Det känns ju inte som att stryka, utan det känns ju som att man ångar upp sina små sidenblusar och sådär. Utan att nämna någon varumärken, jag är inte sponsrad, men det är faktiskt rätt härligt att hålla på att ånga.
Exakt, och om det är någon som säljer steamers så, och vill göra lite PR, så vet ni vart ni ska vända er.
Nej, jag tror att jag är för känslomässigt investerad för att kunna
du kan ju prata
jobba
om det
med det.
Ja, du får bli influencer för handångare.
Jag har redan betalat för min.
Ja.
Jag kan inte ens få den gratis.
Det var dålig PR för dig själv.
Ja.
Du, tusen tack för att du ville komma och gästa mig.
Tack själv för att jag fick komma.
Och ha det så bra nu.
Detsamma, tack så mycket.
Tack, hej.
Jag önskar att jag var diskret. Jag önskar att jag var mer som drottning Elisabeth. Det är min förebild, som verkligen inte stack ut.
Podplay, en del av Power Media.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.